Stockholms slott, 20 augusti 1772. Flottans konteramiral, Karl Tersmeden, harklar sig och stämmer upp i första versen. Långsamt sjunger han, ord för ord, och det ivriga sällskapet av herrar och damer lyssnar uppmärksamt. Pennorna raspar mot anteckningsböckernas papper när de skriver ner texten. Tersmeden tar tålmodigt om och pausar så att även de mest saktfärdiga hinner med. Sen övas det under hela dagen och gardesmusikerna lär sig visan till perfektion. De smittsamma tonerna trallas i varenda hörn av det bastanta kungliga slottet av förnämt hovfolk och enkla tjänare. När sensommardagens kvällsvalka börjar smyga sig på möter Tersmeden sin högste chef, kung Gustav den tredje. Segerrusig och full av framgång har den unge monarken ridit runt i staden och låtit sig hälsas av sitt jublande folk. Och han har minsann hört den där visan, den som sjungs av både flottans män och av folk på Stockholms krogar. En riktigt grann bit, tycker kungen. Och nu vill han veta, känner konteramiralen till vem som har skrivit den? Det gör Tersmeden. Och meddelar kungen att författaren bakom skålvisan på alla släppar i stadens kände poet, Bellman.
Det här är berättelsen om Carl Michael Bellman, den högt älskade skalden med sina rusiga dikter om fylla och kärlek. En begåvad spjuver som lyftes till skyarna under den gustavianska tidens topp, men vars karriär sköts i sank av ett ökänt kungamord.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Där och då, när kung Gustav den tredje frågar efter poetens namn, förändras Carl Michael Bellmans liv. Han har varit stadens poet, en skald känd bland folket. Nu kommer han att träda in i Sveriges främsta krets, Gustav den tredjes hov. För kungen har ett hjärteprojekt. Sverige ska bli ett kulturland att räkna med. För det krävs satsningar på talangfulla musiker, konstnärer och författare. Med visan Gustavs skål har kungen fått upp ögonen för den skrangliga stockholmaren Carl Michael Bellman. Och en livslång relation inleds. En som ska ge Bellman en inträdesbiljett i hovet och generösa tillskott från den kungliga bidragskranen. Men att vara majestätets gunstling är bara till ens fördel så länge makten inte rubbas. För tillfället, så här i början av 1770-talet, har den unge och nytillträdde Gustav den tredje ett starkt stöd hos sitt folk och hos åtminstone delar av krigsmakten. Men det finns redan de som betraktar honom med missnöje och röster som viskande talar illa om kungen. Smygande, ett steg i taget, ska missnöjet förvandlas till hat och viskandet till en verklig konspiration som ska krossa Gustav den tredje och kasta ut alla hans trogna anhängare, inklusive Carl Michael Bellman, i kylan. ...1772 är Bellman, som nog till vardags oftast kallas för Carl eller Kalle, 32 år. En man i sina bästa år. Slank och längre än de flesta, med välpudrad peruk, fylliga läppar, ljusa ögonbryn och markerad näsa. Ungkar än så länge, och känd i huvudstaden som en begåvad lustigkurre. Det som har burit fram honom här i världen är vad som framstår som ren och skär talang för diktkonsten. Det, eller kanske det faktum att han inte visat sig vara så bra på så mycket annat. För egentligen var det med en annan karriär i sikte som han kastade sig ut i vuxenvärlden för över 10 år sedan. Med en suck svarar den 19-åriga Carl Michael Bellman nej på frågan om han känner till räknekonstens ursprung. Nej blir också på alla frågor som är svårare än grundläggande multiplikation, och begrepp som täljare och nämnare blandar han ihop. Det är nog trots vinterkylan en svettig dag för Kalle, mitt emot examinatorn på banken den 27 januari 1759. För det här är inte på ett simpelt matteprov i skolan som han visar sig vara icke-tjänlig som räknekar, som hans examinator beskriver honom, utan på inträdesprovet för att bli tjänsteman i Sveriges riksbank. Men varför satsar man på att bli bankman när man uppenbarligen är värdelös på matte? Ja, förmodligen för att man behöver en plats i samhället. Och trots bristande grundkunskaper får han jobbet. För Bellman, som senare ska komma att förknippas med fyllekravlande i gränder och allmän dekadens, kommer faktiskt ursprungligen från en fin familj med goda kontakter.
Bellmans pappa var kunglig ämbetsman och mamma var dotter till en kyrkoherde.
Det här är Carina Burman, litteraturforskare vid Uppsala universitet och författare till Bellman, biografin.
De bodde i det som heter Stora Daurerska huset när Bellman föddes. Och det är ett palats, det är inte ett jättestort palats, men det är ett palats. Det var Bellmans pappas farmors mor som ägde det här och var då väldigt välbärgad. Det var liksom gyllenlädertapeter och fyrspann med svarta hästar. Och ja, man kan tänka sig, väldigt elegant.
Riksbanken blir Bellmans arbetsplats. Men det är ju inte som banktjänsteman som han ska bli legendarisk i svensk historia. Hans rätta kall är något annat. Och under 1760-talet ska det börja pocka och ljuda högre än tidigare. Hög och rund, kullig med brätte, eller kanske trekantig. Hattar av alla slag återfinns i 1700-talets mode. Och en respektabel man går ingenstans utan en hatt. Vilket skapar möjligheter för arbetsskygga ynglingar. Allt som krävs är två hattar. Med den ena på skulten kan Karl promenera från sitt hem på Södermalm, över den nybyggda slussen och vidare till Järntorget, där banken är inhyst i ett ståtligt stenhus. Visa upp sig på kontoret och lägga av sig hatten, för att sen smuggla fram huvudbonad nummer två och glatt spassera därifrån igen. Kvar ligger hatt nummer ett och vittnar falskt om att Karl är på plats. I själva verket är någon helt annanstans. Kanske på ett stimmigt café, tidens moderna samlingsplatser. Eller så odlar han den talang som har studsat som en sprittande champagne i honom i många år. Och som i alla fall enligt vissa historier kom till honom som en bieffekt av en febertopp.
Han berättar då om när han var i tidiga tonåren att han blev sjuk. Och i feberyran började han tala på vers. Det är möjligt att det är sant. Det kan också vara en bra historia. Men i varje fall så bestämde sig föräldrarna för att det var värt att satsa på hans diktning. Så de anställer en informator åt honom som är särskilt bra just på att skriva. Så när Bellman är i 15-årsåldern så håller han då på med originaldiktning. Och sen översätter han. Och det är också ett väldigt vanligt sätt att öva den litterära förmågan. Och det är inga småsaker. Han översätter alltså hela böcker, 15 år gammal, från tyska och franska.
Nu i vuxenlivets gryning, de tidiga 20 åren, blir hans författargåva mer och mer framträdande. Och det är inte bara skrivandets konst han behärskar. Hans texter är i första hand inte till för att läsas tyst, utan ska lyssnas till. Och ingen är bättre på att leverera dem än författaren själv. För Carl Michael Bellman är en förträfflig estradör. En riktig sång- och dansman.
En oerhört social person som passade väl i många sammanhang i många olika grupper. Hade många vänner i alla slags grupper, från då borgerskap, militärer till aristokrati och andra konstnärer. Så han verkar ha varit rolig, och kanske framförallt att han hade väldigt lätt att improvisera. Bellman verkar ibland som att han tänker på vers. Det bara kommer rinnande på något sätt.
Bland kollegorna på Riksbanken finns åtskilliga förmögna ynglingar från högadliga familjer. Och tillsammans med dem festar han och spelar apa. Virvlar runt på balar och maskerader och förlustar sig på picknickar och middagar. Det är vin, kvinnor och sång, både på krogarna hemma i stan och på eftermiddagar i det gröna. Kanske tar de en båt och låter roddamadammen forsla dem över till Djurgården. Stans klorofyllstinna lunga på andra sidan Saltsjöns glittrande vatten. Men ett liv i sus och dus är dyrt. Pengarna rinner ständigt iväg med tempot av en brusande älv. Det är ett problem för Kalle. För han har nämligen ingen backup. Hans familj som en gång var välbemedlad har numera knappt något kvar i kassakistan. Och det rullar heller inte in några nya stålar. för hans jobb på Riksbanken är oavlönat.
Man arbetade ett bra tag för att komma upp till en befattning, så det tar lång tid innan man blir avlönad. Arbete och pengar hör liksom inte ihop i 1700-talets världssyn. De har en annan syn på ekonomi än vi. Så det man gör är att man tar lån. Och man lånar av varann, man lånar av välgörare. Det är inte banklån alltså, utan det är hela tiden privatlån. Alla gör det när de är unga. Sen förväntas man inte göra det när man har blivit vuxen och fått den där lönen.
Men när skuldfällan väl har slagit igen ska den visa sig mycket svår att ta sig ur. För lika usel som Karl är på matematik är han på privatekonomi. 1764, när han är 24 år, ansöker han om personlig konkurs för första, men absolut inte sista gången. För det kan vi säga direkt. Bellmans ekonomiska problem kommer med jämna mellanrum och fläcka den här berättelsen. Men där han är fattig på pengar har han alltså ett stort kapital av annat slag. Hans diktning. Som det har blivit hög tid att kliva in i. Välkommen, god vänner, till Fredmans värld.
Från rännstenens kullriga, illaluktande botten hörs ett stön. Kom, hjälp mig upp. Det är Jean Fredman som ligger utslagen där. Gårdagen bankar innanför pannan när han lyfter på huvudet och med vattniga ögon betraktar sina fötter. Söndriga skor. Blicken vandrar vidare. Rocken i trasor. Skjortan svart som sot. Och den redan skabbiga peruken. Den sitter på sne, känner han. Gryningstimman är kall och har förvandlat händerna till darriga isbitar. Men så lystrar han. Ljudet av fönsterluckornas skruvar gnisslar till och en dörr slås upp lite längre ner i gränden. Morgonen är här och krogen har öppnat. Hurra! Nu raglar en bakfulle Fredman in, dras han ner vid ett bord, sveper dagens första sup och känner livsandarna komma åter. Nu kan dagen börja och Stockholm vakna. Snart nog ska solen glimma. Och fader Berg med sitt enda öga och kluvna näsa kan gnida igång fiolen och spela så den sköna Ulla Vinblad dansar tills kjoltygen virvlar. Bacchus har återvänt och fyller Fredman med både ädla drycker och växande mod. För livet är kort och döden flåsar en ständigt i nacken. Varför inte svepa ett stop och utbringa en skål till förgängligheten?
Fredmans epistlar är en brokig samling av både personer och stilar. Bellman inspireras av antikens diktning och väver in både referenser och mytologiska figurer. Vinguden Bacchus ande är mer eller mindre allestädes närvarande. Och Charon, färjekaren som för de döda till underjorden över floden Styx, dyker upp lite då och då. Men bland myternas väsen dansar ju också vanligt folk. Alkisar, prostituerade och hantverkare med fest i sinnet. Titelns Fredman har lånat sitt namn av en verklig person. En försupen hovurmakare som går ur tiden ungefär när Bellman börjar skriva sina epistlar. Och det är flera av dikternas personer som har en verklig förlaga. Till exempel Movitz. Men alla är inte helt nöjda med att hamna i Bellmans penna. Till exempel den som sägs stå modell för nymfen och prästinnan i Backe tempel, Ulla Vinblad, är lagom nöjd.
Ulla Vinblad kallades ibland en kvinna som heter Maria Kristina Källström, som till skillnad från Bellman kom verkligen från den yttersta fattigdomen. Hennes familj var fruktansvärt fattig. Och Maria Kristina Källström var alltså väldigt upprörd över att Bellman använde namnet Ulla Vinblad. Och det finns inga som helst bevis för att Bellman kände den här tjejen. Hon bodde på Söder, så kanske han kände till henne. Kanske han la märke till den där snygga damen som passerade förbi. Men det är inte så att Ulla Vinblad är Maria Kristina Källström. Det vi kan säga är att det är nog ingen människa som hade brytt sig om den här fattiga flickan och skrivit böcker om henne om inte Bellman hade skrivit om Ulla Vinblad.
Fredmans epistlar och sånger slår stort i tidens salonger. Kulturella tillställningar i förmöget folkshem. Både på salongskvällar och på stans krogar underhåller Bellman.
Han är på något sätt en hel orkester med sin cittra. Och det nämns också de som hör honom tidigt då på 60-talet. att det är så märkligt att han både sjunger och spelar samtidigt. Och för oss som har hört kanske för många trubadurer ibland, så är det ju självklart. Ja, men de har ju sin gitarr och de sitter och sjunger samtidigt. Men det verkar inte vara för Bellmans tid. Utan att kanske då man sjöng så ackompanjerades man av någon annan. Eller av en orkester. Men han gör det själv.
Ja, Carl Michael Bellman är som en hel revy i en enda man. Driver av ramsor och rim. Kan imitera både folk och fä. Och få gästerna att vika sig dubbla av skratt. I Bellmans dikter flödar alkoholen. Men hur är det i verkligheten? Sups det lika vilt som hos Fredman? Ja, givetvis dricks det alkohol. Vatten är nämligen vanskligt att dricka. Man vet aldrig vem som kan ha dött i närmaste brunn. Bland vanligt folk är det istället öl som gäller. Även för barn. Men inte nödvändigtvis det som idag skulle kallas starköl.
Då finns det ett antal olika styrkor. Där dubbelt öl är starkast. Enkelt öl är då hälften så starkt. Och så här går det ända ner till spisöl som i princip är utan alkohol. Och så var sånt man gav barn. Det var poppis med porter som började komma under Bellmans tid. Och det var ju ett inneöl i London eftersom det var så näringsrikt. Det är därför det heter porter, det är bärarnas öl. Och överhuvudtaget så hade ölet en näringsfunktion. Så det är en kalorikälla.
Under 1760-talet lyckas alltså vår Bellman att förutom lite jobbbyte, en personlig konkurs och flera flyttar, hinna med att bli en kändis med sin starka scennärvaro och sina hejdlösa visor. Men på bankkontot märks inget av det. Det är i stort sett omöjligt för en författare att leva av sitt skrivande. Den som vill ägna sig på heltid åt att dikta måste ha en mecenat, alltså någon med mycket pengar på fickan som vill stötta hans konstnärskap. Och precis när 1770-talet har inletts och vår huvudperson börjar närma sig 30-årsåldern är en mycket betydande gestalt i Sveriges kulturliv på väg att göra sin verkliga entré. En man med makt att avgöra om en skald som Bellman har någon verklig framtid eller ej. För det har blivit tid för ett epokskifte i svensk historia. Den gamla era som Bellman har växt upp i ska störtas i gruset. Och en envåldshärskare kliva fram. Eller snarare dansa fram. Det senaste århundradet har varit omskakande för svenskarna. Först gick stormakten i putten när kung Karl XII krigade bort statskassan och landsgränserna och sen gick och blev skjuten i Norge. 1721 slutade stora nordiska kriget som pågått i över två decennier med den för Sverige förödmjukande freden i Nystad. Och som om inte det räckte dog den regerande kungaätten ut med Karl XII:s barnlösa syster och hennes make som tog över kronan. Och ett nytt kungligt avelspar importerades. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika som 1751 introducerade släktlinjen Holstein-Gottorp på den svenska tronen. Men det är ett kungapar med svag makt. För sedan den enväldiga tyrannen Karl XII:s tid har mycket hunnit att förändras. Det land som Carl Michael Bellman hittills har framlevt sina dagar i i frihetstidens Sverige.
Det går ju alltså från att vara ett envälde, ett kungligt envälde, till att bli ett samhälle som styrs enbart av riksdagen, enbart av stånden. Och där det också finns två politiska partier, hattarna och mössorna. Och de är ju inte riktigt partier i vår tids bemärkelse. Det är ju inte så att man ansöker om medlemskap, utan det är mer lösa sammansättningar. Och de här byts av vid makten. Adeln har stort inflytande och kungen har litet inflytande.
Att monarken inte har särskilt mycket att säga till om har förargat kanske främst drottning Lovisa Ulrika, som har både en och annan idé om hur Sverige borde styras. Hon har till och med försökt att kicka igång en statskupp för att knäppa de styrande adelsmännen på näsan. Någon som blev det inget med, men det verkar som att hennes äldsta son, kronprins Gustav, brås på sin mor. För när kung Adolf Fredrik 1771 äter en brakmåltid som han avslutar med en hetvägg eller två, får akuta smärtor och tvärdör, blir prinsen plötsligt kung Gustav III. En regent som älskar kultur, teatern, musiken och dikten. Men också makten. Något han ger prov på ganska snart efter att han greppat spiran och äpplet och fått kronan placerad på gässan. Ryktet har gått på stan. Kungen har äntligen klivit fram och tänker ta itu med problemen i landet. Det har varit dåliga tider. Och rådet som styrt har inte haft folkets bästa för ögonen, har det sagts. Bättre vore att vrida klockan tillbaka till den gamla goda tiden, när det var kungen som styrde på egen hand, har det också sagts. Det har kung Gustav hörsammat. Och nu har han dragit upp ridån för sin första riktiga föreställning. Den 19 augusti 1772 rider han ut i stan på sin ståtliga häst. Han är inte klädd för strid. Om armen sitter en vit bindel och skorna är eleganta, rödklackade dansskor. Skulle motståndarna slå tillbaka ligger han riktigt risigt till. Men han möts av folkets jubel, glädjeskratt och sång på gatorna. Allt går precis som tänkt. Och om bara ett par dagar ska han helt ta över kommandot över sitt rikes styre. Det som senare ska kallas för Gustav den tredje statskupp är ett laddat ögonblick. Men det blir en oblodig historia. Inte ett enda skott avlossas. Men något dör ändå den där dagen. Den svenska frihetstiden.
Det detta innebär är ju att adeln får mindre makt. Kungen blir, ja, inte riktigt enväldig, men ganska nära så. Han inskränker tryckfriheten, som ju för övrigt är en av de här stora sakerna under frihetstiden, att vi får en tryckfrihetsreform i Sverige och även offentlighetsprincipen.
När kuppen inleds har kungen armén och flottan på sin sida. Och efter sin segerritt genom stan styr han hästen mot Skeppsholmen för att inspektera just flottan. Det är ett vågat drag. För om man ställt till med statskupp kan man faktiskt leva farligt. Och något drabbas han av på inspektionsbesöket. Men det är inte av en kula i huvudet, utan en låt på hjärnan.
Den 19 augusti så hade ett gäng officerare samlat sig på Skeppsholmen och stod där och drack en bål sådär, som man gör. Och Bellman var där, han hade många vänner bland militärer. Och de sa, vi ska väl sjunga någonting också. Och Bellman hade tidigare 1772 skrivit en visa. Och då slänger Bellman fram den här visan, eller sjunger den för dem. Och den är väldigt enkel och den fastnar direkt. De kunde redan melodin. Han lånade ofta melodin och det var så man gjorde. Och bäst de står där så kommer amiral Tersmeden, som var den som hade befäl över flottan, som alltså låg vid Skeppsholmen, in till dem och säger, vet ni, kungen kommer faktiskt komma hit senare ikväll. Så de här blir jätteivriga, de börjar repetera in sången och sen kommer kungen ganska sent då på augustikvällen. Och sen när han rider därifrån så springer alla de här kararna efter honom och sjunger Gustav Skål, den bästa kung som Norden äger. Och dagen därpå kommer Tersmeden upp för att rapportera och då frågar kungen vem det var som skrev den vackra skålen igår aftons.
Och till svar får han, som vi vet, att det är stadens kända poet, Bellman. Som med den här visan tar sig in i kungens sinne. Vi kan nämligen inte tänka oss något annat än att den musikaliska Gustav den tredje nynnar på den. Åtminstone in i sitt eget huvud. För den är sällsamt catchy.
Gustav Skål, den bästa kung som Norden äger. Han ej tål att viktskålen ojämnt väger. Gustav Skål, den bästa kung som Norden äger. Han ej tål att viktskålen ojämnt väger. God och glad han ilskans röst föraktar, samt av vaktar och betraktar dårskap i sin grad.
Nej, det är inte märkligt att Gustav Skål blir årets svenska sensommarplåga anno 1772. Den sprids över hela landet och får nog anses vara ovärderlig propaganda för kungens statskupp. För kulturen, litteraturen och musiken kan ju ta sig politisk tjänst. Och vice versa. En estet till regent kan lyfta ett lands hela kulturliv och drastiskt förändra en författares status och tillvaro.
Gustav III var ju kulturintresserad. Litteratur, dramatik, men även musik och konst. Och det allra viktigaste då, operan, som förenar alla dessa drag. Och det här intresset hade han ju då fått från sin mamma. Han var tidigt kulturintresserad, han skrev egen dramatik och så. Och han ville göra Sverige till en kulturell stormakt. Och han börjar alltså stödja olika slags konstnärer. Bellman är en av dem. Han hade något som kallades för hans lilla akademi, som är lite grann som en sån här litterär salong, fast då med högadliga deltagare. Och dit får Bellman komma redan då 1772 och framföra olika visor och så.
Så nu sitter vår yviga 32-åriga poet i sin 4 år yngre kungs knä, skriver dikter på beställning av monarken själv och blir en flitig besökare vid det kungliga hovet. Som är en annan värld än den som Bellman brukar röra sig i. Även om han ju är van att umgås med folk från samhällets övre krets. Det kungliga slottet som på 1770-talet är relativt nyuppfört är den svenska politikens hjärta. Här har viktiga myndigheter sitt säte. Och här svassar hovet runt, med alla sina egenheter och intriger. Kung Gustav III är domptören, som med sin särpräglade stil och både gå och tala pekar ut riktningen för landet och sin omgivning. Hit kommer alltså Carl Michael Bellman för att dikta, spela och få Gustavs lite konstlade, gälla skratt och eka i salarna. Han är trogen sin kung och ska så förbli. På gott och på ont. Men blir då Bellman en annan sorts diktare med kungens stöd i ryggen? Blir det färre visor om rumlande och snusk? Nja, han kommer ge sig på att skriva lite mer finlitterära saker. Till exempel libretto till en opera som är tidens stora innegrej på musikområdet. Men den slår inte och vinner heller inte gillande hos hovet. Det är ett bakslag som har sällskap även på andra områden. Bellman blir sjuk och i perioder sängliggande. Och så strular givetvis ekonomin, som alltid. På vintern 1775 försöker han ta tag i det genom att söka jobb hos kungen. På det kungliga nummerlotteriet.
Här har han faktiskt en lön. Och han hade redan fått en pension, alltså ett understöd av Gustav. Men nu får han lön och den höjs så småningom. Han tjänar ganska bra. Vi har bevis för att han har varit på jobbet, men inte så ofta. Och det var mycket mer släppent hur mycket man var på jobbet.
Och här någonstans klarnar det också upp sig på en annan front, där det varit lite motigt till och från. Nämligen den romantiska. 1776 är Bellman 36 år och således mer än giftasvuxen. Han är självklart ingen novis, har varit kär och mer därtill flera gånger om. Hittills har det ändå inte riktigt sagt klick. Men nu har han börjat uppvakta någon som det kommer att bli på riktigt med. Lovisa Grönlund heter hon och är i 20-årsåldern. Bellmans raggningsteknik består förstås i att besjunga henne i dikt. Det verkar funka, för hon är med på noterna. Men man måste ju också få med sig de blivande svärföräldrarna. Vad tycker Lovisas föräldrar om att få en poet till måg?
Jag tror de tycker det här är ett kap, faktiskt. Han har ett jobb. Han är känd. Han ligger bra till hos kungen. Goda framtidsutsikter. Sen verkar de ju ha kollat hur han är med pengar. För att de gör ju ett äktenskapsförord.
Men med äktenskapsförordet skrivet säger så den 37-åriga Bellman i december 1777 tack och adjö till sitt tidigare liv. Som varit fullt av spel och dobbel, fyllefester och spring på bordeller. Han vigs samman med sin Lovisa. Och paret flyttar in i sitt första gemensamma hem. I det som idag är centrala Stockholm. Ja, Söderkisen Bellman har lämnat ön där han föddes. Och har bott största delen av sitt liv. Så där har vi honom. I närheten av Hötorget. Lyckligt stadgad. Och även om man kanske inte anses vara den förnämsta poeten vid hovet. Står han högt i kurs hos kungen. Som är ett fan av tokerier och upptåg. Bellman skriver så bläcket skvätter. Framför sina verk på slottet, spelar med i skådespel och lär känna hovfolket. Ett nytt kapitel är inlett. Och snart blir det dags att ta ytterligare ett steg på livets väg. I november 1778 dånar kanonsaluten över Stockholm. 1024 skott firar den stora glädjestunden. Drottning Sofia Magdalena har nedkommit med en kronprins. Hela landet, nästan i alla fall, jublar. Och Bellman hälsar förstås prins Gustav Adolf med en hyllningssång. Och några år senare, i april 1781, är det dags för även Karl och Lovisa att få uppleva bebislyckan. I den läderinbundna familjebibeln kan den nyblivna 39-åriga pappan skriva in att en efterlängtad son har ankommit. Gustav. Namnet har han fått efter ingen annan än kungen. Och det är självaste kungen och drottningen som är gossens faddrar.
Faddersystemet var ju jätteviktigt för att det var ett sätt för barnen att få stöd och få fina presenter naturligtvis från fadern, men också få hjälp till inflytande. Och man försökte alltid få så högt uppsatta faddrar man kunde till sina barn. Men kungen var ju då inte någon som brukade stå fadder hur som helst, utan det här visar att Bellman var nära kungafamiljen. Och kungen sa att han ville inte göra någon till fänrik i vaggan, men han lovade att stödja pojken.
Men löftet från kungen om att ge Bellmans förstfödda stöd genom livet ska inte infrias. För långt innan gossen växt upp kommer Gustav den tredjes liv att ha släckts. Och kungens stöd till både far och son Bellman kommer bara att finnas kvar som ett svagt historiskt eko. Under 1780-talet hoppar Karl, som nu är 40 år fyllda, Lovisa, lilla Gustav och så deras piger runt bland olika adresser. De följer den ström som är familjens ekonomi. För även om Bellman nu har en viss inkomst från sin hovliga tjänst är de magra dagarna absolut inte över. Både han och hustrun har nämligen ett, ska vi säga, problematiskt konsumtionsbeteende. De har egentligen inte råd, men inreder ändå sitt hem med vackra möbler och dyrbara föremål som monogrammerat pendelur på väggen, sidengardiner i fönstren och mahognybyrå med marmorskiva. Och till handelsboden kilar Lovisa och parets piger för att köpa kryddor, socker, sirap och skönhetsprodukter som tvål, pomada och rosenvatten. Hårnålar och puder till både peruker och ansikte också förstås. För folk av herr och fru Bellmans sort går inte opudrade. Knappt ens i sitt eget hem.
Alltså, smal och solbränd var inte grejen. Man skulle vara blek och ofta då pudrad. Inte kanske om man bara är hemma. Men jag tror inte Lovisa sprang ner och köpte lite ny tråd utan att vara pudrad. För man vet ju aldrig vem man kan träffa.
På räkningen från handelsboden hittar vi också en hel massa tråd, nål och tyger. Kanske, eller förmodligen, är det så att Lovisa knäcker extra med lite olika sömnadsarbeten. För börsarna skramlar tomma och mycket av inköpen görs på krita. Än så länge håller sig den skuldsatta familjen någorlunda flytande. För Karl kan trots allt kalla sig kunglig hovsekreterare. En titel han förärats av Gustav den tredje. Men på framtidens horisont väntar dagen när ekonomin, som kanske idag är ett irriterande bekymmer, kommer att ha förvandlats till en gapande avgrund. Hur lever då fästprissen Bellman nu, när han har stadgat sig med hustru och barn? Man kan ana att det är lite knepigt att få skrivro hemma. Och ännu svårare blir det ju äldre 1780-talet blir. För då blir Karl och Lovisa Bellman föräldrar igen. Först till Elis, som föds 1785. Och sen till Karl, som kommer 2 år senare. Vid det här laget har familjen Bellman omlokaliserat till den stadsdel som flitigt förekommer i hans epistlar. Det som idag kallas Gamla stan. Det är huvudstans centrum, fullt med krogar. Den gyllene freden, Kryp in och Vismar. Och på gatorna trängs herrskapsfolk med piger och drängar, köpmän och bodbetjänter. Luften kan vara tung att andas. För trots att det faktiskt finns ett system för sophämtning och renhållning hamnar skräp och avskräder lite varstans på gatorna. Och när skitbärarkärringarna passerar förbi, de kvinnor som hämtar och konkar latrintunnorna för att tömma dem, är nog stanken outhärdlig. Där i gränderna har Bellman låtit sin Ulla Vinblad springa från polisen så underkjolarna böljar. Och Mollberg får stryk på krogen Rostock. Och familjens nya hem är en fin våning på Stora Nygatan.
Det här huset hade renoverats ett par år tidigare. Man hade piffat upp fasaden så det blev så här klassicistisk. Det fanns en torkvind. Det var ju nära till allting. Det fanns ju hur många krogar som helst. Ställen att köpa mat och så. Inget kök. Man hade ganska sällan kök inne i städerna. Delvis handlar det om brandrisken. Det handlar också om att en kök krävde ganska mycket resurser. Järnspisen är inte uppfunnen än. Utan man lagar ju mat över öppen eld. Så här små saker som då att göra kaffe eller choklad eller te kunde man göra i kakelugnen. Men man hämtade. Man gick till krogen och hämtade mat.
När familjen Bellman flyttade in där mitt i smeten på Stora Nygatan var Lovisa höggravid. Och strax efteråt blev de 4, alltså 5. men bara för en mycket kort tid. För på den nya adressen väntar någon som Bellman besjungit många gånger i sina visor. Karon. Färjekaren, som alltså för människosjälarna över floden Styx. Från de levandes värld till Hades, dödsriket. Han lurar ständigt i kulisserna. Och mitt i den varma högsommaren 1787 leds ännu en passagerare ombord på hans båt.
Lilla Karlsson satt i frid. Du får tids nog vaka. Tids nog se vår onda tid. Och hennes galla smaka. Världen är en sorge. Fäst man andas skall man dö. Och bli mull tillbaka. En gång där en källa flöd. Förbi en skylig rågen. Stod en liten gosse söt. Och speglade sig i vågen. Fäst sin bild han såg så skön. Ut i bälgen klar och grön. Strax han inte såg en.
Elis Bellman, Karl och Lovisas mellanson, blir smittkoppernas byte och dör den 18 juli 1787, 2 år gammal. Faderns förtvivlan får lyrisk form i en elegi, en sorgedikt. Och till den nyfödde skriver han den vackra och vemodiga vaggvisan som speglar den förlorade sonen som minstingen aldrig kommer få lära känna och som storebror Gustav tvingas leva med saknaden efter.
Det här är en av de mest spridda visorna av Bellman. Första strofen handlar just om att barnet ska sova för att tids nog så får det vara vaket. Världen är en sorgeö. Bäst man andas skall man dö. Och bli mull tillbaka. Det är ju ingenting som man idag skulle skriva i en vaggvisa. Men den här tiden har... Man har en sån närhet till både födelse och död. Man lever med det tätt inpå sig. Så att även för barn var det nog ganska självklart att folk rycktes bort. Ibland så säger man att folk inte sörjde sina barn i tidig modern tid. Man var så van vid att de dog. Men jag tror att det här är bara en nys. Man sörjde sina barn.
Mörkret har dragit in och lagt ett dystert sorgflor över familjen Bellmans hem. Och yrkesmässigt är det inte heller tipptopp för vår nu 47-åriga skald. För den där gamla taggen finns kvar. Karl är måhända uppskattad. Men till det riktiga kulturella finrummet har han inte tillträde. Exempelvis till den av Gustav III relativt nyinstiftade Svenska akademin.
Den är ju grundad på... Efter Franska akademin, som är en litterär akademi men också en retorisk akademi. Ett av dess syften är ju att ära stora mäns minne. Och den ska också vårda svenska språket.
Det litterära ideal som hyllas i Svenska akademin är det som kallas fransk klassicism. En stram stilriktning där flams och trams inte står högt i kurs. Jämfört med de 18 prominenta ledamöterna i akademin känner sig kanske Bellman med sina dikter om lusta och fest som en simpel hovnar. Han verkar i alla fall inte anses passa under sällskapets paroll, snille och smak. För ingen inbjudan om att sitta på en av de Adertonstolarna kommer till honom. Det känns nog nesligt. Och 1787, året efter akademins tillkomst, försöker sig Bellman återigen på att skriva något mer seriöst. Det blir ingen vidare framgång. Men han ska komma och få sitt erkännande på annat sätt. För nu väntar en spännande utveckling i diktarbanan. En som ska skänka Bellman evigt liv. Hittills har ju Bellmans verk som vi vet främst framförts muntligt. Ackompanjerat av sång och dans. Inte publicerat som böcker i någon stor skala. Men 1790 sker det som ska göra att han suger sig fast som en igel i den svenska kulturhistorien. Fredmans epistlar ska samlas i en ordentlig, tryckt utgåva. Det är inte den nu 50-åriga Bellman själv, utan en tryckare i Stockholm som leder projektet. Och det är omfattande. För hittills har visorna i princip bara funnits som handskrifter, eller i Bellmans eget huvud. Och någon ordning på manuskripten har han inte. Så det blir till att försöka nosa reda på allt som finns nedskrivet. Och sen tar sin redaktion an dem inför publicering.
Det den här redaktionskommittén gör är alltså ren textkritik. Man sitter och försöker få ihop en bästa version av de här olika varianterna. Och sen godkänner Bellman dem. Men det som också händer är att Bellman själv blir intresserad av epistlarna igen. Han börjar skriva om, han gör nya versioner och han skriver nya epistlar. Så det kommer alltså ett stort antal som är helt nyskrivna då kring 1790.
Och i omarbetningen putsas också epistlarna upp en smula. Blir lite mer rumsrena, kanske man kan säga.
Det finns en par tillfällen där man har tagit bort, jag ska inte säga frispråkighet, utan snarare plumpheter. I en epistel så är det tuppen gol så sträv och hes, och det var från början tuppen gol och kärstin fes. Och det kanske blev lite bättre sen ändå.
Och att Fredmans epistlar och senare uppföljaren Fredmans sånger ges ut i tryckt form kan vi i eftervärlden gott känna tacksamhet över. För annars hade vi förmodligen aldrig hört talas om Bellman och hans epistlar. De hade troligtvis samlat på en undanskymd plats i ett arkiv.
De hade legat som handskrifter någonstans. Som man hade sett som handskriftsforskare och tänkt, de där epistlarna ser man ibland, jag undrar om det var någonting. Och vi får melodierna som ju annars hade försvunnit.
Nästan samtidigt som Bellmans epistlar får inbunden pappersform får han ytterligare en gåva till skänks. Bara 13 dagar senare, i slutet av oktober 1790, föder Lovisa ännu en pojke. Återigen stojar 3 barn i hemmet. Men bortom bebisjollret och storbarnsleken är det kämpigt. Lovisa Bellman har varit sjuk under den sista graviditeten och hennes make har varit orolig. Hon frisknar till. Fru Bellman ska visa sig vara segt virke och till slut överleva sin make med 50 år. Det som däremot är kroniskt illa däran är privatekonomin. Familjen har flyttat till mindre, sämre och billigare boende, men är ständigt jagade av fordringsägare som vill klämma ur en betalning för skulder, och det dråsar in yrkanden på utmätning av familjens hem. De behöver hitta ett nytt sätt att få in pengar. Och Carl kommer på en idé. Varför inte försöka se till att Lovisa får ett jobb? Ett ståndsmässigt sånt förstås. En tjänst vid hovet kanske. Han sätter sig för att skriva en arbetsansökan för Lovisas räkning. Vad den får för form kan väl vi som har bekantat oss med Bellman snabbt räkna ut. En visa. Som ni nu känner igen.
Fjärilvingad syns på Haga mellan dimmors frost och dun. Säg sitt gröna skjul till laga och i blomman sin palud.
Den här sången, närmast söndersjungen av skolbarns spröda röster, är alltså ursprungligen ett slags jobbansökningsbrev.
Gustav III skulle ju bygga ett slott vid Haga. Det fanns ju stora planer på, grunden var lagd och så. Och då tänkte Bellman att ja, men det här är bra. De kan behöva en åldfru som liksom håller reda på det hela. Så han skrev en ansökningsdikt. Och det blev inte så mycket med den, men det blev ju då en, om vi nu verkligen ska prata om sommarhits, så har vi ju en här.
Nej, visan leder tyvärr inte till en betald position för hustrun. Men en liten extra dusör är ändå på väg till familjen. Och viktigast av allt, ett erkännande för Bellmans diktning. Från finkulturens högborg. Ett av Svenska Akademins strävansmål är att arbeta upp på svenska språkets renhet, styrka och höghet. Diktning om snusk som hor och fylleri, är det verkligen sånt som kan falla inom den ramen? Och som ett så vittert sällskap kan belöna med ett pris? Ja, det är en het fråga bland de utvalda Aderton under vintern 1791. Och svaret blir, Kanske något förvånande. Ja. Så Bellman tilldelas det Lundbladska priset. En utmärkelse med tillhörande 50 riksdaler i prissumma. Vad innebär det för honom?
Lundbladska priset var jätteviktigt för Bellman. Som en sorts bekräftelse. Han kommer in i finrummet igen. Det visas att epistlarna och sångerna, han får ju därför sångerna, har ett litterärt värde. Så det betydde nog mycket mer än de pengar som han fick. Och som jag brukar säga, det var inte Bob Dylan som var den första singer-songwriter som fick pris av Svenska Akademin. Det var Bellman.
Den 26 januari går prisceremonin av stapeln i Börssalen vid Stortorget. På läktaren sitter kungafamiljen. Gustav den tredje, Sofia Magdalena och kronprins Gustav Adolf. En familj för vilken klockan redan har börjat räkna ner. För under de senaste åren har kungen bit för bit grundmurat ett missnöje bland sina undersåtar. Nu börjar det pysa fram som en svart rök. Ringla ut ur hörnen och omvärva Gustav. Som strax efter nyår 1791 bara har drygt ett år kvar att leva. Det börjar ju bra för kung Gustav III. Vid det här laget är det 18 år sedan den där statskuppen, när han till folkets jubel högg huvudet av frihetstidens rådstyre. Och han har fortsatt att vara en omtyckt regent av folket. Men nu har Gustav III hamnat på lite stukad fot med sina undersåtar. För han har fått för sig att han vill gå till historien som en mäktig krigarkung. Och det har väl gått så där.
Det är alltså ett krig med Ryssland mellan 1788 och 1790. Som Gustav III sätter igång, för han vill ha ett eget krig. Han vill vara krigshjälte. Gustav III vill vara en stor kung. Och han vill kanske framförallt att vara Augustus, den romerske kejsaren som lyfte kulturen under sin tid, men som ju också utmärkte sig i krig. Så det här ryska kriget innebär en hel del total fiaskon. Och det gick ju väldigt dåligt och det var en himla dum idé.
1789 passar kungen också på att driva igenom sin förenings- och säkerhetsakt, som mer eller mindre gjorde honom till en väldig monark. Under just det år som i alla fall i efterhand har gått till historien, som det när de enväldiga monarkierna fick sitt första dödliga hugg. För vad som inleds på sommaren 1789 känner ju vi väl till. Den franska revolutionen. Gustav III ser med fasa på det som händer i Frankrike under åren efter revolutionens utbrott. Han är personligen bekant med kungaparet där. Och även om han skriver under på flera av upplysningens idéer förstår han nog vartåt det barkar när revolutionärerna tar allt mer makt. Kanske oroar sig Gustav också för att samma saker skulle kunna hända i Sverige. Att folket ska slita regenten av tronen och störta adeln. Och nog ska regenten slitas av tronen. Eller rättare sagt skjutas. Men det är inte några politiska radikaler bland folket som kommer att ombesörja det. Nej, de kungen ska vara rädd för har han betydligt närmare. Förbittrade adelsmän som redan har börjat vässa sina vapen. Så kommer ödesåret 1792. Dagen den 16 mars och en maskeradbal på Operan som ska få fatal utgång.
Ögat badar sig i tårar. Bröstet fläntar tung och ömt. Själen all sin styrka glömt. Känslan vild, förnuftet dårar. Tankan upprörd och förstörd. Kärlek bitterliga gråter. Döden häpen fram och åter. Bär sitt timglas stum och rörd. Glöm förgänglighetens välde, men ändock besinna blott. Döden rår ej för det skott som vår milde konung fällde av en niding ilska full. O, allsmäktige, oss trösta, vi varandra överrösta, ut i klagan vid din mull.
Gustav den tredje är död, skjuten på maskeradbalen, och knappt 2 veckor senare tar likstelheten livets plats i hans kropp. Mördare är Jakob Johan Ankarström, men han är bara framknuffad i täten för en mycket större konspiration av runt 100 män som alla har olika bevekelsegrunder för att störta kungen. Borta är han nu hur som helst. Och den kulturella trädgård som varit hans regeringstid börjar nästan direkt att torka igen.
Nu stryper man alla bidrag. Man vänder sig mot Gustavs inre krets. Klimatet blir mycket hårdare. Och för Bellman blir det här mycket... Det blir svårare och svårare ekonomiskt och även personligen.
Den 52-åriga Bellman fortsätter att skriva. Bland annat hyllningsdikter till kungafamiljen och dikter till begravningar och bröllop. Men inkomsterna sinar. Det blir fler flyttar för familjen. Förmodligen för att stävja hyreskostnaderna. Fast det räcker inte. För nu badar de formligen i skuldsedlar där hemma. Hela livet har Bellman, som vi vet, lyckats komma undan med tillvaron i någorlunda behåll när den urusla ekonomin har nafsat honom i hasarna. Men 1794, 2 år efter Gustav III:s död, slår gungbrädet i botten på fel sida om både balansräkningen och hälsan. Och den här gången blir konsekvenserna riktigt grava.
Våren 1794. Pipröken slingrar sig mot taket. Karl betraktar mönstret den ritar i luften innan de ljusgrå slöjorna löses upp i intet. Han huttrar till. Kakelugnen går knappt att elda i. Det osar in så lungorna får dödsångest. Karl svänger med möda ner benen från den stoppade rokokosoffan han halvligger på och hasar fram till det gallerförsedda fönstret. Petar förstrött med foten på en butelj som har vält och ligger på golvet. Och blickar sen längtansfullt ut. Där ute går de. De andra. Men han sitter inlåst som fågeln i en bur. Obarmhärtigt kastad i fängelsecellen i högvaktsflygen. Och allt för några 100 riksdalers skull. På andra sidan borggården ser han den plats som tillhör en svunnen tid för både honom och Sverige. Gustav den tredjes glänsande hov på slottet. Aldrig mer ska han uppträda där och få ovationer för sina kvickheter. En djup suck byter skepnad till en hostning och Bellman går ihop sjunken tillbaka till sin schäslong, lägger upp de strumpklädda benen, tar ännu ett blås på sin kritpipa och låter tristessen rulla ut sin dammiga matta över honom.
Till slut blir det alltså finkan för den skuldsatta Bellman. Han har förvisso lov att ta emot besök och får också ofta gäster som bland annat tar med sig mat och dryck till honom. Och det är ingen rutten fängelsehåla han sitter i utan gäldstugan i Kungliga slottets högvaktsflygel. Men det är en deppig tid för honom. Utanför fönstren byter Stockholm sin kalla vinterkappa mot vårens mjuka grönska och värmande solstrålar. Det slaskiga tövädrets stank av träck och tinande avfall dunstar bort och stockholmarna kan njuta av friska försommarfläktar. De som vandrar fria alltså. Carl Michael Bellman får sitta och uggla, plågad av både uttråkning och gikt i gäldstugan. Det är så trist att han börjar på ett nytt skrivprojekt. Sin egen levnadsteckning.
Hans gode vän doktor Blad försöker muntra upp honom och säga att han får betalt för per ark om han skriver. Men inte ens det kan få honom att skriva särskilt mycket. Och det är 2 avsnitt egentligen. Och han berättar inte särskilt mycket. Det är stora luckor. Den andra handlar mest om hur han blev full första gången. Fast det är 2 olika berättelser om hur han blev full första gången. Det är hemskt kul, men det är liksom stora gap.
Men i juni 1794, efter några månader i gäldstugan, ordnar det slutligen upp sig. Några av hans vänner betalar skulden på 150 riksdaler och Bellman släpps fri. Men det är en sliten poet som vandrar ut ur fängelset, både till kropp och själ. Och fortfarande ställer det monetära till det för honom och Lovisa. Vändan som inlåst ekonomisk brottsling blev kanske droppen för dem, och för myndigheterna. För nu ställs paret under förmyndarskap. De kan helt enkelt inte hantera sin egen ekonomi. Men med förmyndarna som garant för att inte hamna längst ner på botten igen, går livet vidare. Karl bjuds fortfarande in till fester hos adeln. Förr om åren, när han var en ung och lovande poet, var det nog kul att låta orden flöda och se folk vika sig av skratt av hans imitationer. Men nu är Bellman 54 år, en rutinerad poet, som borde ha lite mer värdiga uppdrag än så här. För det är inte några nya fräscha grepp som publiken vill se, utan mest gamla tricks från repertoaren. Men Bellman har mer akuta problem än en dalande karriär. nämligen en snabbt eskalerande försämring av hälsan.
Han hade gikt och mådde väldigt dåligt, och man ser på teckningar av honom att han går med käpp. Och sen så verkar han ju då ha fått tuberkulos någon gång på hösten 1794. Eller i varje fall så säger man ju att det var tuberkulos.
Efter nyåret 1795 tar han nattvarden. Ett tecken så gott som något på att han fasar för att slutet är nära. Och bara några dagar efter sin 55-årsdag, den 11 februari, är hans tid kommen. Han har druckit ur sitt glas. Och vid tröskeln står döden och slipar sitt svärd. Liggande i sin säng med kritpipans munstycke mellan läpparna och familjen samlad runt om, väntar han in slutet. Bacchus bjuder honom avsked. Och så somnar Bellman in. Livets vår är över för Carl Michael Bellman. Men faktum är att i döden ska han födas på nytt.
Det intressanta är ju att han nästan genast genomgår någon sorts metamorfos och blir en mytisk gestalt. Alltså den glade Bellman, den sjungande Bellman. Och han fortsätter att vara populär. Bellman sjungs i kör fortfarande och har gjort det hela tiden. Han sjungs i skolan. Vi har säkert alla sjungit honom på fester. Han sjungs i studentkretsar. Och det kommer hela tiden nya trubadurer och grupper som framför honom. Han är ständigt lite aktuell. Han är ständigt litterärt stor. Han var verkligen en stor författare. Jag tycker att han är den största svenska poeten någonsin.
Vem som ska inneha första platsen bland svenska poeter låter vi var och en bestämma efter egen fason. Men att Carl Michael Bellman är en snudd på oöverträffad hitmakare håller nog alla med om. Hans värld och dikter har lunkat från backe, buller och tumult. Rakt in på visrepertoarernas topplister. Där de har stannat i närmare 250 år. Och blivit en del av ett svenskt kulturellt DNA. En bragd som låtskrivare idag bara kan drömma om.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Paula Leiva Wenger och Peter Jonasson.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.